Han är 35 år och nybliven Tyresebo, politisk skribent och kommentator utan parti. Under den kommande timmen ska vi svepa över många ämnen, från Titanic till Trump, från EU till Kina och läget inför nästa års riksdagsval i Sverige, samt se in i framtiden. Jag heter Jerker Pettersson och beger mig hem till Hans Li Egnell.
Välkommen, Stig.
Ja, tack. Mm. Sitter du bra?
Ja, vars. Farfarstolen.
Mm. Farfarstolen. Ja. Och vi sitter alltså här i din hörna. Vad är det för hörna?
Det är en liten Titanic-hörna.
Ja, och det jag ser är bilder av Titanic runt om väggarna här.
Ja, det har väl börjat komma upp några stycken i alla fall på väggarna. Det ska väl bli ett collage förr eller senare.
Och då ska vi säga att Hans Li Egnell är alltså nyinflyttad Tyresebo. Eller när flyttade ni hit, du och din fru?
Snart 3 månader sedan, så relativt ny.
Ja, ah, mitt i sommaren alltså.
Mm, mitt i sommaren.
Vad var det som drog till Tyresö då?
Ja du, vi letade ett större boende. Så det som förde oss hit var både läget och prisnivån och området, skulle jag säga. Att vi, till slut så hamnade vi här med alla visningar. Vi gick ingen annanstans till slut och kollade. Så att det kändes som att vi skulle hamna här.
Och området ska vi berätta då, det är alltså i Krusboda här på Stensötergången. Nu har du bara bott 3 månader i Tyresö, så det är lite, du har inte hunnit med hela Tyresö, antar jag. Men så här, när första intryck av Tyresö, går det liksom att sätta några ord på det?
Ja, alltså mitt första intryck, alltså när jag åkte hit på visningen första gången, för det var ju första intrycket, så jag hade aldrig varit här tidigare. Det var att det kändes som lite på landet fast väldigt nära stan. Så att både och, närhet till en stor stad och ändå att man bor lite vid sidan om och bor inte mitt i den här stressen som jag tyckte när jag bodde inne i stan tidigare.
Och var bodde du då?
Då bodde jag mitt på Sveavägen. Så det är lite skillnad.
Ja, det är lite,
men det var
skillnad.
Tidigare boende. Men ja, det är en väldig skillnad.
Ja. Var jobbar du någonstans då?
Jag jobbar i Skarpnäcks stadsdel. Så jag jobbar lite utanför stan.
Då får du ta någon buss och byta någonstans, misstänker jag.
Precis. Buss till Gullmarsplan och så tunnelbana därifrån. Så det går rätt fort ändå.
Ja, hur lång tid tar det då?
Ja, 40 minuter dörr till dörr.
Ja, ah, det är okej okay, i Stockholms måttmätt i alla fall.
Absolut.
Där vi sitter här är alltså i Titanic-hörnan. Och det råkar vara så att jag känner Hans med den bakgrunden att vi båda två är medlemmar i Skandinaviska Titanic-föreningen. Jag har en släkting som råkade vara med Titanic och överlevde. Hur är din koppling till Titanic?
Ja du, jag har ju ingen släkting kan jag säga. Jag har ingen sån koppling alls. Däremot blev jag intresserad av Titanic i 12-årsåldern. Och det började faktiskt av en slump. Det var så att jag hade sett några grannpojkar som lekte med en radiostyrd modellbåt. Och då sa jag till min pappa att sen där skulle jag också vilja ha. Kan vi inte bygga en sån tillsammans? Och då började han titta på ritningar och hitta någon ritning på ett fartyg som heter Canberra. Och så skulle han leta ritningen till den eller köpa ritningen och den visade sig att det var slut. Gick inte att få tag i och då pekade jag på en annan bild i den där katalogen. Men vad är det där då, sa jag. Ja, det är Titanic, sa han. Jaha, så vad är det för någonting? Och då gick han till en uppslagsverk och visade fartyg som sjönk på sin jungfruresa. Men det lät ju spännande så där. Och så såg det ut som en trevlig båt också. Så då köpte han en ritning på Titanic istället. Och den var på franska och vi förstod ingenting vad som stod på den, men vi såg ungefär hur stor den var och hur den skulle se ut, så vi byggde väl på den där i 1,5 år tror jag innan den var klar. Och redan innan den var klar så insåg vi att det här hade nog inte blivit så bra. Det var mycket fel helt enkelt, så vi hade bestämt oss att vi skulle bygga en större. Och i takt med att det projektet kom igång, som höll på i över 7 år, så var jag tvungen att läsa på väldigt mycket om Titanic och jag blev mer och mer intresserad av fartyget och dess historia. Så att det var nog den där modellbåten som förde in mig på det spåret.
Och då var du 12 år gammal alltså. Ja. Var bodde du då?
Jag bodde uppe i Jämtland.
Var är Jämtland?
En liten by mellan Åre och Östersund som heter Trångsviken.
Hur länge bodde du kvar där då?
Till jag hade gått ut gymnasiet så flyttade jag direkt till Uppsala där jag pluggade i några år. Och sen hamnade jag i Stockholm.
Så du har gått från norr till söder?
Ja, det har jag gjort. Jag tror inte jag kommer gå norrut längre, utan jag trivs jättebra här nere.
Och när du kommer lite ännu längre söderut och kommer till Tyresö.
Ja, precis. Ja. Så här ska vi bli kvar, tänker jag.
Du, när jag letar lite grann på dig så här, för att du har en väldig bredd enligt min uppfattning, så läser jag din egen beskrivning av dig, för du har en blogg som du har drivit längre. Jag läser upp den här, så har vi en liten bakgrund. Du skriver så här: Stockholmsbaserad socionom och libertarian av jämtländskt ursprung, med studier i såväl historia som kinesiska på resumén. Avlägset medlemskap i Moderata ungdomsförbundet, därefter och hädanefter partipolitiskt obunden, syns emellanåt i Frihetsfronten kretsar. Filmälskare och spelentusiast med lite för många samlarobjekt på inköpslistan. Historieintresserad som gärna klämmer ännu en skildring av Östfronten 1942 på kvällarna. Ständigt på jakt efter nästa resmål, gärna österut. Du, ja, det finns ämnen.
Det gör det. Jag har för många intressen, brukar jag säga.
Du har för många intressen?
Ja, men ibland kan det väl kännas så. Att jag är lite splittrad, så där. Vad ska jag lägga tid och pengar på? Men det blir väl lite av varje då.
Ja, det blir en hel del. Du, vi började ju där i Jämtland, och det var där som du då började med Titanic. Jag råkar också veta att den här modellen som du och din pappa byggde då, den för inte så länge sedan så la du ut den på Facebook och någon ville ta över den.
Ja, det gjorde jag. Vi flyttade ju som sagt för 3 månader sedan, och det var först för någon vecka sedan som vi lyckades få med den där båten ner, för den är så himla stor. Så den var vi tvungna att ordna med en separat flyttbil. Och då packade vi upp den, och då såg jag den för första gången på 13 år. Den har stått i en stor låda. Den är nästan 3 meter lång. Och då, jag trodde att den skulle vara förstörd mer eller mindre, att den hade möglat eller blivit förstörd. Så. Men den var i väldigt bra skick. Men den är ju inte färdigbyggd. Utan min far omkom innan vi hann bygga klart den, tyvärr. Så att det är en del jobb kvar på den. Kanske 10-15% av bygget återstår eller någonting sånt. Och det är så tråkigt att den står bara och inte kan användas eller vara till allmän beskådning.
Vilken skala är den byggd i?
Den är byggd i 1-100.
1-100, då ska vi veta att Titanic var väl 270 meter långt ungefär, va?
Mm. Så då kan man räkna ut att den är 2,7 meter.
2,7 meter lång modell. Med många detaljer på.
Ja, det var väl det som var skillnaden mellan det första försöket som vi gjorde och nästa då, när vi fick bättre ritningar och hade lärt oss mer. Och jag hade köpt lite böcker och såg hur det såg ut i salonger och hytter och sådär. Och då bestämde vi oss att vi skulle även inreda hytter och inreda fartyget helt enkelt så gott det gick. Förutom längst ner där det skulle vara en motor och båten skulle vara radiostyrd. Så det var väl därför det tog sån evinnerlig tid helt enkelt, att allt skulle inredas.
Hur har det gått då? Har någon tagit över den?
Nej, inte än. Men det är väl ingen brådska. Den har ju stått i 13 år, så den kan stå ett tag till. Men jag har fått en del förfrågningar och så. Det är viktigt att det hamnar på rätt ställe.
Ja, och den torde ju vara tämligen unik.
Det kanske den är. Jag vet ju att det har byggts många finare modeller och sådär, och även större. Men då har man ju ofta mer professionella verktyg och kanske en stor verkstad. Den här är ju byggd för hand. Vi hade en borrmaskin, är väl det mest avancerade vi använt, tror jag, till den. Så det är en väldigt handgjord sak.
Ja. Du, det här Titanic-intresset också, jag misstänker att det gränsar till ditt historiska intresse en hel del. Eller är det Titanic som har fött historieintresset, eller är det historieintresset som födde Titanic?
Oj, en jättebra fråga. Jag blev ju intresserad av Titanic vid 12-årsåldern, och mitt historieintresse i övrigt tog väl fart under högstadiet, tror jag. Så att det kanske var en ingång. Det var en intressant fråga jag faktiskt inte tänkt på. Mycket möjligt.
Vad är det med historia då som fascinerar dig?
Det fascinerar ju dels för att historien är mer dramatisk än den mest spännande thriller på tv faktiskt. Och sen säger det väldigt mycket om vår samtid också, tycker jag. Det är ju som att historien, man brukar säga att det går liksom i cirklar och att historien kommer tillbaka och sådär. Och det stämmer ju faktiskt, för vårt minne är så förfärligt kort. Så att tittar man tillbaka, det är väl det som är intressant då, om man tittar tillbaka och läser historia, så lär man sig mycket om vad som händer här och nu. Det har inte förändrats så förfärligt mycket faktiskt, hur människor är och beter sig.
Du menar det ungefär som Mark Twain sa då så här, att historien går inte igen, men den rimmar.
Ja, det är väl utmärkt uttryckt. Ungefär så.
Har du någon favoritperiod i historien då som du tycker är liksom extra spännande så där?
Ja, alltså när jag pluggade historia i Uppsala så var det 1600-talet som institutionen hade som favoritperiod. Så det var det man skulle vara intresserad av. Och det råkar jag inte vara då. Utan jag var ju mer intresserad av 30-40-talet i Tyskland och Europa. Alltså nazismen och andra världskriget, inte specifikt kriget, men den perioden så. Tycker jag är fascinerande.
Vad är det i den då som liksom kittlar eller fascinerar?
Det är ju en skräckblandad fascination därför att den är så färlig på många sätt. Alltså det var ju en kollaps av civilisationen, av liksom all mänsklig värdighet. Och, ja, det är väl det som är fascinerande, hur långt det kan gå. Och så sen, vad är det för mekanismer som sätter igång det här? Vad är det som får vanliga människor att mörda eller att begå sådana förbrytelser? För det är ju trots allt... Vi vill se dem som monster, men de är faktiskt familjefäder som går hem och pussar frun och barnen efter utfört arbete. Det tycker jag är fascinerande.
Det är en intressant fråga, onekligen. Har du kommit fram till något svar blir ju den naturliga nyfikenheten.
Nej, alltså jag tror att omständigheter formar människor väldigt mycket. Där tror jag också, om vi tittar på andra folkmord som i Rwanda 94 till exempel, så där var det ju halva befolkningen som slog ihjäl andra halvan, om man ska förenkla det lite grann. Alltså grannar som slog ihjäl grannar. Så att omständigheterna formar nog våra handlingar en hel del, tror jag. Så jag tror att ingen av oss kan svära oss fria från att vi inte hade hamnat i endera sida under den här perioden, tror jag.
Hade vi levt då så hade vi låtit oss påverkas och hamnat, så att säga, för eller mot någonting.
Ja, jag läste ju... Den här Gitta Sirenis bok Vid avgrunden nyligen. Den kom ut för många herrans år sedan. Men hon träffar den här lägerkommandanten från Treblinka, Franz Stangl. När han satt i fängelse, precis innan han dog faktiskt. Och hon nuddar ju hela tiden vid det här, vid hans samvete och varför han lät sig drivas med. Och han menar ju att det var ett sätt för honom att överleva i den den tiden, så att säga. Att inte säga nej utan hela tiden drivas med och lyda order. Så.
Överlevnadsstrategi?
Ja, han beskrev det ju så. Mm. Sen är det ju inte alla som drivs så långt att de övervakar ett massmord. Men ja, han var väl en av många som hade den förklaringen åtminstone. Mm.
Du har ju, jag skulle säga att du har en skrivklåda inbyggt i dig. Säger jag rätt då, eller?
Ja, det är någon bra beskrivning, tror jag.
För att du har ju... drivit en blogg som hette Motpol under 10 år, från 2007 tror jag.
Mm.
Och som senare har bytt namn till
Fristad.
Hur många inlägg blir det på 10 år?
5 000 nästan tror jag det blev.
Ja, det är en hel bok. Eller flera böcker.
Ja, men det är ju korta inlägg. Så att, jag brukar säga det att jag är sprinter och det var jag även i idrotten på skolan. Så där. 100 meter och 60 meter gick bra, men allt över det var jag inte bra på. Och det är lika med skrivandet också. Jag tror inte att jag är någon person som skulle kunna skriva längre böcker kanske, men inlägg går bra.
Det här namnet Motpol som du då satte på bloggen 2007, Motpol, då tänker jag, Motpol till vad?
Ja, jag kommer inte ihåg om jag hade någon... väldigt avancerad förklaring till namnet då. Men i efterhand så kan jag väl tänka att jag har nog alltid känt mig lite som i motvals eller motboll till min omgivning. Sådär. Det var jag även under högstadiet när mitt politiska intresse väcktes, så var jag... Ja, men jag fick mitt skåp nedklottrat och mina böcker nedklottrade. Och jag var lite sådär, inte paria kanske, men ändå någon som tyckte annorlunda än de flesta andra. Och har väl lite svårt att hålla klaffen också då, till råga på allt.
Känner att du tycker annorlunda än den stora merparten?
Det gör jag nog i vissa frågor i alla fall. Sticker jag nog säkert ut en del. Men sen har jag ju ofta varit i verksamheter och jobbat och tillbringat tid på ställen där jag har stuckit ut kanske extra mycket också.
Ja, som till exempel?
Ja, men idag jag jobbar ju som socionom och då är det ju mer... kutym att vara vänster så. Och är man inte det så är man ju lite knasig. Faktiskt.
Så enkelt alltså. Du säger det att du har ett avlägset medlemskap i Moderata ungdomsförbundet. Det var alltså när du var tonåring eller?
Precis. Högstadiet någon gång där. Mm.
Men att du därefter då är partipolitiskt obunden. Alltså, du tar lite avstånd från partipolitik.
Ja, eller, ja, alltså det är åtminstone för min egen del. Jag trivs inte i de sammanhangen längre. Jag insåg väl det efter ganska kort tid i MUF då. Jag tror inte att de skiljer ut sig på något sätt, utan det är mer fenomenet med partipolitik. Det är väldigt mycket intriger, ränksmideri och man behandlar inte varandra särskilt bra. Och sen problemet som jag har, kanske huvudproblemet, är ju att man måste ju tycka en specifik sak. Och det har ju jag väldigt svårt för. Om man råkar inte tycka så. Och är man aktiv i ett parti, då måste du ju företräda den här partilinjen även om du tycker tvärtom. Och jag hade väldigt svårt att övertyga andra när jag inte själv var övertygad om vissa frågor. Så det var väl det här att man var tvungen att köpa ett helt paket som gjorde att jag kände att nej, här passar inte jag riktigt in.
Men du vill tänka själv.
Ja, det är ju lite farligt i partipolitiken. Så.
Ja, där man ingår i en grupp.
Ja, precis.
Det står ju också att så här, du har tagit upp ordet libertarian. Mm. Ja, och då slog jag upp det ordet bara, vad säger Wikipedia om libertarian? Och det säger då så här att det är en politisk ideologi som förespråkar frihet från tvång och strävar efter att minimera staten och dess inflytande över människor. Libertarianer vill tillåta maximal självständighet och valfrihet, tar avstånd från fenomen som rasism, imperialism och nutidens form av demokrati. Och då tänker jag så här, nutidens form av demokrati, stämmer du in i det där så att säga?
Ja, det var en intressant slutkläm på den definitionen. Det jag kan tänka mig att som avses där då, eller som jag tänker det åtminstone, det är att dagens parlamentarism, dagens parlamentariska system innebär så stor politisk makt och så liten individuell frihet. Så det som libertarianismen vill, det som klassiska liberaler som man också kallar sig vill, är ju att krympa den politiska makten. Det vill säga att politiken ska syssla med mycket mindre. Den ska ägna sig åt att ha en fungerande polis, ett rättsväsende som håller ihop och som fungerar. Vi ska vara rättsstat självklart. Se till att basala delar fungerar, men inte syssla så, kanske så mycket med genusforskning och vad det nu kan vara för någonting, integrationsprojekt kanske eller så, utan lite mer spontan ordning är väl tanken.
Ja, har du några exempel på något land eller område, ställe där liksom det här tillämpas eller som ligger nära den här tanken?
Det finns det personer som är mycket bättre lämpade att svara på än jag, men nej, det finns väl inget land som har tillämpat det här fullt ut. Och det är ju en idealbild och det är en utopi, nu höll jag på att säga dystopi till och med. Men det är väl en utopi såklart. Och jag tror inte att, jag brukar säga så här, om vi kommer halvvägs då och lyckas krympa den politiska makten en hel del, så är jag jättenöjd med det. Jag tror inte riktigt på att vi kommer att uppnå, eller att det här idealsamhället kommer att någonsin att finnas. Och jag är inte så mycket för utopier heller för den delen. Jag är rätt pragmatisk faktiskt. Mm. Men säg halvvägs då. Mm.
Men i alla fall så ser du lite, kampen är lite grann det, staten och den stora politiken kontra individen och människan. Jag fattar rätt då. Det där är...
Att man försöker ändra det maktförhållandet. Och där har vi ju även, tycker jag, en liten intressant utveckling nu när det gäller EU till exempel. Därför att kritiken mot EU har ju lätt kommit att stämplas som främlingsfientlig och att det bara handlar om invandring. Och så vill jag inte minnas att det var för 10-15 år sedan. För då handlade det mer om att man ville minska EUs makt över medlemsstaterna och sådär. Så det är egentligen samma perspektiv fast på en annan nivå. Mm. Som libertarian så vill man minska statens makt över individen. Och i förlängningen handlar det ju även om att minska EUs makt i sådana fall då.
Jag tänkte, hur ser du på EU då? Så som det är idag får vi säga.
Precis. Jag är ju för grundtanken i EU egentligen. Med fri rörlighet och frihet för varor och tjänster att röra sig. Och sådär. Men jag tycker att EU har utvecklats i en väldigt tråkig riktning. Och jag tror inte att det går att reformera faktiskt längre.
Och den tråkiga riktningen, vad kännetecknas den av då?
Men EU har blivit ett elitprojekt, det kanske det alltid har varit. Men det har verkligen blivit ett elitprojekt. För storföretag som älskar regleringar. För det är sånt de har råd att hantera, det gör inte mindre företag. Så då kan man slå ut konkurrensen på så vis. Det är därför stora multinationella företag älskar EU. Även för politiken som kan lyckas svälla. Det brukar sägas att mellan 60-70% av all svensk lagstiftning har någon slags härstamning från EU. Så det är väldigt mycket som vi får därifrån som vi inte riktigt kan göra så mycket åt. Därför att vi makten i EU ligger ju inte på de folkvalda. Parlamentet är ju ett pappersparlament egentligen. De kan inte lagstifta. Utan det är ministerrådet och alltså makten finns inte.
Så om du fick bestämma så skulle EU så att säga minska i någon slags omfång och inte hålla på med detaljer och styra över dig och mig så mycket.
Ja, alltså jag skulle vilja ha ett lösare samarbete snarare. Om EU ska bestå så skulle jag vilja ha ett lösare samarbete där medlemsstaterna är lite friare att göra som de vill. Vi kan ha samarbete kring miljöfrågor, terrorism kanske, gränsöverskridande brottslighet, sådana frågor. Men sen tycker jag inte att EU ska lägga sig i så mycket annat heller. Det är svårt att utkräva ansvar i EU också, det är ett huvudproblem. Därför att makten ligger som sagt inte hos de som vi väljer till parlamentet vart femte år, utan makten finns på en helt annan nivå. Mm.
Om vi snackar EU så snackar man ju, vi kommer med automatik in i valutan euro och eurosamarbetet, om vi nu ska kalla det samarbete. Mm. Det är en valuta i alla fall. Vad tycker du? Skulle Sverige ha gått med i euron eller inte?
Nej, det skulle vi inte.
Nej, det ska vi fortfarande inte göra.
Nej, det finns ingen anledning för Sverige att gå med. Däremot har vi väl, vad jag förstår, ett undantag. Så egentligen är det väl så att vi ska gå med. I och med att vi är med i EU så ska vi egentligen på sikt gå med även i eurosamarbetet.
Och när vi ändå är inne på undantag så har ju Sverige ett undantag vad det gäller alkoholmonopol.
Ja.
Vad tycker du om det då?
Det är väl ett undantag jag gärna skulle ta bort däremot. Och många vill jag faktiskt hävda röstade nog ja till EU för att de trodde att Systembolaget skulle försvinna. Jag minns faktiskt den diskussionen även fast jag var så ung då. Och framförallt åren efter att ja, men när ska det hända? Liksom? För det, då ansåg man då många, åtminstone på högerkanten, att svenskarna var för dumma för att själva kunna rösta bort det här. Utan vi fick liksom använda EU som tvingade bort det här Systembolaget. Men det är ju kvar fortfarande. Och nu finns det väl ett ganska brett stöd att ha det kvar, vad jag förstår också. Så att jag tror ju att vi skulle, till likhet med många andra europeiska länder, kunna sköta det här utan att ha ett statligt monopol.
Du har ju också ett uppenbart kinesiskt intresse. Jag tänker på ditt namn. Du heter Hans Li Engnell. Och Li låter kinesiskt i mina öron.
Det är det också, ja precis. Det är min frus efternamn. Mm.
Så när ni gifte er så tog du henne så hon ditt?
Ja, det var en liten procedur. Nu håller de på att göra det där enklare har jag förstått med ny namnlag och sådär. Men då var det lite procedur. Hon fick ansöka om mitt efternamn och jag var tvungen att ansöka om hennes namn som mellannamn, om jag minns rätt. Så fick vi göra. Och då kunde man inte ha två efternamn.
Och så du säger att du har studier i kinesiska på resumen. Är det i språket kinesiska eller är det i Kina i stort?
Det är i språket.
Mm. Hur kom du på det då?
Ja, alltså min nyfikenhet för Kina väcktes i och för sig tidigare. Men första gången jag besökte landet var 2005. Och då, det var på en sån här gruppresa som man oftast åker på första gången. Och jag blev så fascinerad av det jag såg där. Så jag blev nyfiken. Och sen åkte jag tillbaka igen 2 år tidigare på ännu en sån här gruppresa. Fast jag åkte runt lite mer och kollade. Och någonstans där så började jag inse att jag skulle vilja prata med folk när jag var i Kina. För jag hade tänkt att jag kommer att återvända igen och igen. Så, för jag tyckte det var så spännande land. Men det var lite knepigt åtminstone då. För det här var före OS i Peking också. Att det var svårt att kommunicera på engelska. Så var det. Och då började jag kolla lite grann. Fanns det någon kurs man kunde läsa? Och det var samtidigt som jag läste till socionom på heltid. Så jag kunde inte göra det på dagtid. Utan jag var tvungen att hitta något kvällen. Och då fanns det faktiskt en kurs på Stockholms universitet på halvtid på kvällarna. Så då sökte jag in till den och började plugga.
Så hur många år kinesiska har du läst då? Eller poäng? Eller hur man har räknat?
Jag läste 2 år på halvtid. Så ett års heltidsstudie motsvarar ju det då.
Och för jag som inte kan någonting om kinesiska, jag antar att det finns ett antal kinesiska dialekter eller varianter, eller hur är det?
Ja, det är ju ett problem i sig, för det finns ju många som helst. Och även kineser kan själva ha svårt att förstå varandra från olika delar av landet och sådär. Så men kan man teckensystemet så kan man rita tecknet i handen och så visa upp. Och så, ja. Och idag finns det ju smarttelefoner också på ett annat sätt, så att problemet har väl minskat lite.
Men du kan en slags baskinesiska då, förstår jag det rätt då? Eller?
Ja, alltså det man lär sig normalt sett, man lär sig kinesiska i Sverige är ju, jag ska kalla det Peking-dialekten. Rikskinesiska skulle jag kalla det för. Det som de pratar på nyheterna på kinesisk tv. Och den är ju lite speciell. Min fru kommer ju från södra Kina, så att de skrattar ju lite åt min kinesiska i början. Så där. Vissa uttal, man rullar på R-en och sådär. Så att det låter, jag tycker att det låter lite bonnigt kanske.
Kan jag få höra ett smakprov på Peking-kinesiska nu då?
Huanying Qirisö, Wahengav Xingren Xingi.
Och det betyder?
Välkommen till Tyresö, jättetrevligt att träffas. Så.
Ah, härligt. Du sa att du fascinerades av Kina och det var därför. Vad var det som fascinerade dig med Kina då?
När jag kom dit?
Ja, eller innan dess. Alltså, det var någonting där som kittlade dig.
Ja, alltså det var egentligen, jag satt och spelade ett spel faktiskt. Och det här var på ett studentrum i Uppsala. Och då var det en del av spelet som utspelade sig i Guilin, som är det här Sockertoppsbergen, det här vackra landskapet i Guangxi-provinsen i Kina. Och där tyckte jag var så, ja, lite magiskt nästan, det där landskapet. Där väcktes någonting, för det här har jag tänkt på efteråt faktiskt. Men jag åkte ju inte till Kina förrän 4 år senare, så att det var väl ändå den första resan, tror jag, som gjorde att mina ögon för landet öppnades.
Men någonting där i ett spel alltså var det som gav den lilla, ja, fröet i alla fall.
Där såddes det någonting, tror jag. Mm.
Och det här blir ju då en automatisk, nästan så här klassisk melodi, har ju övergång till ditt spelintresse, eller spelentusiast som du säger. Och att du samlar på spel, har jag förstått det rätt?
Ja, precis. Jag har ingen jättesamling, eller det kanske min fru skulle tycka att jag har, men det tycker väl inte jag jämfört med många andra samlare. Men ja, jag har samlat det ett antal år.
När började det här med spel då? I grunden liksom, var det Fia med knuff när du var 5 eller?
Nej, det började nog någonstans, alltså, mitt första minne av ett tv-spel är från 8-9 års åldern, tror jag. Och då var det nog Commodore 64-spel. Det är min första liksom, en sån där ögonblicksbild som jag minns tillbaka. Men mitt spelintresse tog det fart kanske när jag var 10 års ålder någonting.
Och det har hållit i sig?
Det har det gjort.
Och hur gammal är du nu?
Nu har jag passerat 35, så det är ett tag sedan.
Mm. 25 års spelerfarenhet alltså. Mm. Då har du varit igenom några spel och några system.
Ja, det är en fascinerande bransch. Det händer ju så fantastiskt mycket. Den har ju vuxit väldigt mycket. Och Sverige är ju en framstående part i spelbranschen idag, internationellt. Så det pratas ju ibland om i media. Svenska spelundret och sådär. Mm. Så det är en spännande bransch.
Förutom att du har Fristad så som en blogg som du har skrivit på i 10 år med över 5000 inlägg nu som är politiskt orienterad, om man säger det, så har du också en som heter Frispel som handlar om spel.
Ja, spel och film lite grann och lite elektronik. Och, ja.
Ja, hur länge har du skrivit på den då, den bloggen?
Den har jag nog spelat sedan 2007 tror jag.
Den också?
2008, ja, någonstans där. Mm.
Ja.
Men det är ju en mycket mindre blogg. Den är inte så välbesökt, utan där skriver jag bara för mitt eget höga nöjes skull faktiskt.
Och du, fortfarande så spelar du?
Ja, så fort jag hinner ha lust.
Ja.
Det gör jag. Jag har inte tid med de här jättestora spelen som tar 40, 60, 80 timmar längre, utan de får vara. Men lyckligtvis så släpps det en hel del spel från såna här indie-studior, alltså de som mycket mindre budget och spel som kanske tar 2-3 timmar att klara ut. Och de är alldeles utmärkta att klämma en helg.
Det finns ju ett antal olika system, jag menar Xbox, PlayStation och så vidare. Har du någon favorit?
Nej, jag har båda idag, så att jag behöver inte ha någon favorit nu. När man var yngre var det där mycket viktigare. Då var man antingen eller. Och när jag växte upp var det Sega och Nintendo som slogs mot varandra. Och där var det ju nästan så att man pratade inte med varandra om man hade det ena eller andra systemet. Så det var väldigt seriöst.
Så. Om du då tar det så här lite snabbt sammanfattar 25 års spelförenhet, går det att peka ut liksom det bästa spelet?
Ja, alltså det gör det väl, även fast det är väldigt personligt det där. Jag menar, det finns spel som har haft väldigt stor betydelse för spelbranschens utveckling, som Super Mario 64 till exempel. Som jag aldrig spelade förrän långt senare, så det har jag ingen personlig koppling till på samma sätt. Men sen är det ett japanskt spel som heter Shenmue, som var av den uppföljaren då utspelades just i Kina, som jag förstås har en liten speciell dragning till av det skälet, därför att det ledde mig in på någon slags ny väg i livet.
Ja, finns det något spel med Titanic?
Ja, det har gjorts några försök och de håller på fortfarande med ett nytt spel. Det är svårt alltså att skildra. Jag har sett några klipp från det här nya spelet, det utspelas ombord, och de lyckas ju återskapa fartyget och interiören. Det ser väldigt vackert ut, men man ser ju inte en enda människa där. Så att vi får se vad slutprodukten blir. Det är nog svårt, tror jag, att få det realistiskt faktiskt. Och spännande framförallt.
Ska vi köra fem snabba?
Ja.
Tåg eller flyg?
Flyg.
Putin eller Trump?
Ja du, kan man passa på den? Jag säger väl Trump då, han är åtminstone folkvald.
Skidor eller surfbräda?
Skidor.
Paris eller Berlin?
Berlin.
iPhone eller Android?
Android.
Lidl eller Willys?
Lidl.
Hans Li Engnell, som är partipolitiskt obunden och som ändå skriver om politik på Fristad ständigt. Dessutom är du gästskribent någonstans, vad var det?
Ja, det är en annan blogg som jag brukar skriva på emellanåt. Så.
Som heter
I otakt.
I otakt? Mm. Det låter lite grann som motpol eller som att det,
ja,
är inte, det är i otakt mot, med eller mot någonting.
Ja. Han har nog haft många olika namn på sin blogg i och för sig. Så att jag vet inte hur väl uttänkt namnet är. Det får du nästan fråga honom.
Ja, men det är lite grann som du tänker också. Att du är inte partipolitiskt bunden. Utan du är obunden och står, så att säga, om jag uttrycker mig så, vid sidan av.
Mm. Ja, så kan man väl uttrycka det. Precis.
Mm. Om vi skulle göra experimentet att vi går igenom de politiska partierna i Sverige. Och så en liten bedömning av deras status och tänkbara framgång. Vi har ju ett val om ett år.
Ja, okej. Okay. Mm.
Så vi börjar från vänster och med Vänsterpartiet helt enkelt.
Mm. Ett parti som brukar gå bra i mellanvalstider, därför att då lockar de besvikna socialdemokrater. Framförallt när sossarna sitter i regeringen då. Så de har väl gått rätt hyfsat. Och har dessutom fått rätt stort inflytande över politiken genom budgetsamarbetet med regeringen. Som de paradoxalt nog har tvingats in i eller möjliggjorts av alliansen. Då. Sen brukar Vänsterpartiet backa i valen. Så att jag tror inte att de får 8-9% i valet. Men de kommer nog göra ett hyfsat val, kan jag tänka mig, kring 6% eller så. Jonas Sjöstedt är en skicklig politiker. Utmärkt populist på många sätt. Så att han gör ett bra jobb för sitt parti.
Om vi kliver då nästa snäpp från vänster så tänker jag med Miljöpartiet.
Ja, de har det lite knivigare förstås. De är ju i ett läge som de aldrig har varit i tidigare. Det vill säga de sitter i regering och tvingas försvara en massa politik som de kanske helst inte skulle vilja försvara. Så de har ju bedrivit opposition mot sin egen regering tidvis faktiskt. Och gått ut och kritiserat den politiken som de genomför tillsammans med sossarna. Så att de kommer nog, ja, de har ju redan drabbats av en svekdebatt och framträdande företrädare har ju hoppat av nyligen. Så att de kommer att ha ett kämpigt val framför sig. Nu satsar de allt på miljöfrågan och hoppas att det ska lyfta. Den ligger ganska långt ner på väljarnas prioriteringslista faktiskt. Så att den kommer inte dominera valet om det inte händer någon miljökatastrof. Vilket ju fick partiet in i riksdagen en gång i tiden. Så ja, de kommer nog dallra kring 4%. De kommer nog klara spärren, men inte mycket mer tror jag.
Mm. Då gav vi Vänsterpartiet, gav det 8% och Miljöpartiet 4%. Vi förflyttar oss raskt till de klassiska stora Socialdemokraterna.
Mm. De har ju klarat sig ganska bra, mycket tack vare att det är en sån förfärligt dålig opposition då, men det kommer vi till strax. Men sossarna ser ut och har repat mod och är på väg upp mot 30% igen. Så att, ja, de kommer nog få ett godkänt valresultat. Givet utgångsläget och alla kriser och skandaler och sådär. Så mitt tips är att Löfven sitter kvar.
Mm. Tillsammans med de andra då?
Det kan bli en ny konstellation, det kan det bli. Men att han kommer sitta kvar som statsminister, det är jag rätt övertygad om.
Så vi kastar oss över på den andra halvan då.
Ja.
Det vill säga, vi kan väl börja med Liberalerna för att ta dem.
Vi genomgår en partiledarstrid så där ett år före valet. Det är väl inte optimalt kanske. Nu ser ju Björklund ut att vinna det, men det är ändå, ja, det vittnar väl om inte någon inre harmoni i partiet direkt. Att det finns en som vill utmana partiledaren så här nära valet. Dalar i opinionen. har tappat lite också av de här frågorna som man förknippade med Folkpartiet som de hette förut. Skolfrågan till exempel, där syns de inte på samma sätt längre. Så det är nog ett parti som har tappat till Centern en del, tror jag. För Centern beskrivs som tydligare. Så att det är ett ganska virrigt parti som, ja, osäkert, dåligt självförtroende.
Vad ger du dem för hopp inför valet?
Ja, under 5% skulle jag nog tro att de får räkna med.
Mm. Annie Lööf då? Centern?
Där går det ju bättre. Centerpartiet befinner sig i en situation som liknar den som Miljöpartiet var i inför förra valet. Man kan lova i stort sett vad som helst, därför att man sitter inte i regeringen. Och man har ju varit emot vissa förändringar av migrationspolitiken bara för att egentligen, för den har ändå gått igenom. Så att det är ganska, man riskerar ingenting genom att lova och motsätta sig saker sådär. Ganska omtyckta av media dessutom, så att det är också en likhet med tidigare med Miljöpartiet. Kanske inte att de kommer att gå i mål med sina 12% som de har nu, men säg 9 åtminstone då.
Mm. Sen ska vi ta, jag tror vi tar Moderaterna.
Mm. Återigen ett parti med stukat självförtroende, precis som Liberalerna. Nu ska ju de välja en partiledare den 1 oktober. Och idag när det här spelas in så vet vi nästan i stort sett vem det kommer att bli. Att det kommer att bli Ulf Kristersson då. Ett märkligt val kan jag tycka. Nu har de sparkat ut en partiledare. Hon med alla sina fel och brister. För det har hon ju. Men man väljer då hennes i stort sett närmsta medarbetare som har funnits med i hennes närmsta krets sedan hon valdes. Så att svårt att se att det kommer bli någon väldig förändring. Dessutom har han ju väldigt lite tid på sig att göra någon förändring, så att det är nog mer bara att försöka köra med det gäng de har nu och hoppas att väljarna har kort minne. Det kommer säkert bättra på sig lite grann, men jag skulle tro att de hamnar kring 18-19% någonstans.
Sen har vi då Ebba Busch Thor, EBT, Kristdemokraterna.
Ja, hade väl ökat lite grann om man nu ska styra sig blind på opinionsmätningar. Men de har ju legat under spärren i stort sett hela mandatperioden. Har ju också svårt, precis som Liberalerna, att veta vad står KD för idag. Även om vad man än tyckte om det partiet tidigare, så har man åtminstone veta vad de tycker i vissa starka frågor. Här har de svajat väldigt mycket fram och tillbaka och det är svårt att hitta en röd tråd i deras utspel. Så de har inte varit så taktiska. Och de har inte varit så tydliga kring vad de tycker jag. Så att risk för att de åker ur definitivt. Ja, någonstans kring 4%, strax över eller strax under.
Mm. Och slutligen då, Sverigedemokraterna med Jimmy i spetsen.
Ja, de är återigen lite svåra att mäta eftersom det finns ett sånt stigma kring SD fortfarande. De får ju alltid väldigt stort stöd i såna här webbenkäter och självrekryterade paneler och sådär. Men när folk ringer upp, eller när SCB ringer upp per telefon och frågar, så får de ett lägre stöd. Så det är lite svårt att veta var de ligger egentligen. Stödet varierar mellan 18-27% i mätningarna, så det är ett gigantiskt spann. Jag tror väl ändå att de kommer hamna på över 20%. Kanske 22-23 någonstans. Vilket gör dem till det näst största partiet då. Men de kommer inte få det inflytande som deras röstetal motsvarar ändå. Så de kommer att jubla på valnatten och sen kommer de sura över att de inte får så mycket inflytande, sannolikt.
Så om vi summerar då, så säger du att det är vinst, om vi kallar det så då, för SOSAR, MP och V. Och sen alliansen ligger därefter och så ligger SD för sig själva någonstans.
Ja, jag tror det kommer vara snårigt läge efter valet. Att det kommer inte vara självklart på valnatten vilka som ska regera, tror jag. Det har ju varit olika besked från alliansledarna också. Vissa säger att vi regerar om vi blir större, medan Ulf Kristersson var det väl som sa att ja, men vi kan regera även om vi inte blir större än de andra. För de räknar med ett stöd från SD. Så att jag kan väl tänka mig, eftersom Centern och Liberalerna har varit så tydliga med sitt avståndstagande från SD då, när det gäller stödare, från att de kommer att söka sig till Stefan Löfven. Inte nödvändigtvis att ingå i samma regering, men åtminstone att vara någon slags stödhjul till honom och få igenom några paradfrågor på det.
Så du skulle alltså bilda en mitten regering då?
Ja, det kan jag gott tänka mig. Om Miljöpartiet stannar kvar så kommer de säkert sitta kvar i regering med sossarna. Men då kanske de får stöd av Centern och Liberalerna. Det är en tänkbar lösning.
Men egentligen är det så att du är partipolitiskt obunden och du tycker inte att någon av de här är speciellt bra?
Nej.
Nej?
Nej.
Vad skulle du vilja ha då?
Det där är jättesvårt. Det finns ju libertarianska partier. Det finns faktiskt ett parti i Sverige som lockar några hundra röster eller sådär. Men det är ju lite av en självmotsägelse. Därför att libertarianer vill ju inte ha en massa politisk makt. Så då. Och i systemet så finns ju en logik i att ett parti vill växa och bli mäktigare. Och för att bli det så måste man bli bredare parti. Och då måste man komma med förslag på allt från hur man ska lösa avlopp till, jag menar, du måste täcka in alla möjliga frågor och då måste du ha åsikter om sånt som libertarianer inte tycker att politiker ska ha åsikter om. Och då är du tillbaka, då blir du Folkpartiet till slut.
Mm. Så det går liksom inte att resonera så egentligen?
Nej, det blir en självmotsägelse att ha libertarians parti, kan jag tycka.
Det låter som att det är så att säga libertarianskt och som du tänker så är det en ny form av demokrati som inte har så mycket med partier att göra.
Jag har grunnat jättemycket på vad som skulle vara systemet som vi ska ha istället då för den här parlamentariska demokratin. Jag hittar ju inget annat.
Right.
Men det borde finnas något annat än att allt ska vara avhängigt av politiska partier. Det måste finnas andra sätt att organisera sig, föreställer jag mig.
Om vi relaterar till det du sa om historien i början här, att det är ändå så att man kan lära sig av historien och se att saker och ting går igen. Och om du tar liksom nuläget nu då, 2017, och relaterar till någon tid, ser du någon annan period i historien som liksom det här liknar?
Ja, det pratas ju ständigt om 30-talet och den liknelsen är jag inte så förtjust i. Därför att jag tycker att fascismen är inte på framväxt i Europa, eller i Sverige heller för den delen. Även om nazisterna skränar och hörs så har de inte blivit fler. Så det finns, jag tycker den liknelsen håller inte riktigt. Däremot kanske 20-talet möjligen. 20-talet var ju en positiv period. Ekonomin tuffade på där tills det kraschade. Mm. Om man ska vara lite pessimistisk kring framtiden så är det väl kanske så att vi befinner oss i en motsvarighet till 20-talets mitt eller början. Någonting sånt. Vi gasar väldigt mycket just nu. Åtminstone den svenska ekonomin går ju som tåget. Och det är många som varnar för både överhettning av ekonomin och bostadskrasch. Och med tanke på att vi har minusränta idag så vet fåglarna hur vi ska agera när det är kraschen, om den väl kommer.
Och om vi då tänker att det skulle vara så att säga 20-tal idag då, så kommer det 30-tal så småningom då med en viss logik?
Skulle det ju kunna göra. Stöveltrampet behöver ju inte se likadant ut då, nu som då, menar jag. Men jag tycker man redan nu ser att vi har en väldig polarisering. Alltså jag tycker att det politiska samtalet håller på att kantra. Det finns inte plats för nyanser längre. Och det här drivs delvis av sociala medier, vill jag påstå. Där man ska formulera sig kort och koncist. Och det är den som skriker högst som hörs och får mest uppmärksamhet. Och det här gröper ur förtroendet för politiken också. För till slut så måste politikerna börja anpassa sig till det här. Och då kommer de också stå och skrika på varandra. Så att jag är lite rädd för den utvecklingen. Att vi hamnar i ett läge där vi inte längre kan prata med varandra.
Om vi tar ordet polarisering så var det ett ledord i USA för över ett år sedan i den amerikanska valrörelsen. Där det var en otrolig polarisering mellan Trump och Hillary Clinton.
Mm.
Och ingen visste hur det skulle gå och det svängde en hit och en dit. Och sen till slut så blev det som det blev. Och Trump vann makten. Och det hade han ju, han vann ju makten, men hade ju nästan inte sitt parti med sig. Han är ju nästan inte partipolitiker, säger jag då. Så. Hur ska vi se på Trump, tycker du?
Ja du, Trump är ju en väldigt speciell person. Jag trodde inte heller att han skulle vinna för det första. Därför att jag, precis som många andra, litade blint på opinionsmätningar. Och det gjorde jag inför Brexit också och det har man ju lärt sig nu att man inte ska göra. Och ändå sitter man och diskuterar svensk partipolitik utifrån opinionsmätningar. Men jag tror att, du har helt rätt i att Trump är ju ingen partipolitiker. Och enda skälet till att republikanerna står ut med honom är väl att han lyckades vinna över Hillary Clinton. Så Det gjorde han ju bra då, tycker de. Nu har de ju ett litet helsike med honom, ärligt talat. För han är ju lite... Alltså, han är ju lite unhinged, brukar man säga, på engelska. Alltså att man... Gångjärnen har släppt, liksom. Dörren fladdrar och far, så att säga. Man vet aldrig åt vilket håll den lutar imorgon. Så han är ju egentligen en klassisk populist. Därför att det han säger ena dagen behöver inte gälla nästa dag. Och han har en retorik som förenklar väldigt mycket och sådär. Populism behöver ju inte alltid vara negativt. Men Trump har väl, där är ju svårt att se så mycket positivt i just hans sätt att sköta det hela, kan jag ju tycka. Så att han är väl rätt unik i dagens moderna politik, skulle jag säga. För även om det finns populister i de flesta länder, så brukar de vara lite mer slipade sådär, än vad Trump är. Men han, ja, jag vet inte. Skälet till att han vann tror jag hade mer att göra med att många tyckte så illa om Hillary Clinton. Det var ett misstag för demokraterna att ha henne som kandidat. Jag tror att nästan vilken annan kandidat som helst hade kanske kunnat vinna över Trump. Men hon var verkligen symbolen för eliten. Symbolen för dem. Ja, vi har liksom glömt nu vad som hände med finanskrisen. Hur många människor som förlorade sina hem, alla sina pensioner, tillgångar och det hat som finns mot Washington-etablissemanget. Det hade man ju uppenbarligen inte förstått, för då hade man inte utsett Clinton till sin kandidat.
Och Trump har ju sin slogan Drain the Swamp. Och med swamp så menar han hela etablissemanget, det faktiskt då partipolitiska etablissemanget i Washington.
Ja, precis. Så att han är ju en icke-politiker som sitter på världens mäktigaste ämbete just nu.
Han är nästan lite libertarian då?
Nej, hade hans politik varit det så hade jag varit betydligt nöjdare. Men det är han ju inte. Han är ju protektionist och han vill... Ja. Ja, så att han är ju snarare antiliberal i många frågor.
Men han liksom skiljer ut sig från demokratin i sin nuvarande form i någon mening.
Det gör han ju, och i viss mån är det väl, bör det inte vara något negativt att det kommer en person som, ja, men titta på Macron i Frankrike till exempel, som kom som en frisk fläkt från, det är väl ingen som trodde att han skulle kunna vinna med så kort tid som han har varit i politiken då. Men så det behöver inte alltid vara någonting negativt, utan det är väl politikens innehåll som är det relevanta. Jag förstår att folk är allmänt trötta på gamla partier, att de växlar på makten. Och jag tycker partierna själva måste titta på att de har ingen av Gud given rätt att abonnera på makten. Utan kommer en ny kraft så får de ju försöka anpassa sig till de nya spelreglerna faktiskt. Det är väl lite som med SD i Sverige då. Det är fortfarande så att varken Moderaterna eller Sossarna har förstått att spelplanen har förändrats. Att man måste anpassa sig till en ny spelplan. Utan man kör på som det var tidigare. Egentligen när det fanns 6-7 partier i riksdagen.
Och den nya spelplanen är då...
Att det finns ett tredje block i svensk politik. Nu kommer vi in på svensk politik här. Men apropå spelplan. Och det var väl lika som i USA. Att man kunde inte föreställa sig att Trump skulle vinna. Han blev ju utskrattad i liksom primärvalen och i talkshows och sådär. De har inte riktigt förstått hans väljarbas, tror jag. Och grunden för att många röstade på honom. Inte för att de tyckte han var så himla bra kanske. Utan för vad som var alternativet.
Om vi skulle göra ett skutt i tiden då, nu är det 2017, och så säger vi att vi befinner oss 2027.
Mm.
Mm. Hur tror du det ser ut då i Sverige, Europa, världen? Det här är stort och ingen kan veta, men man kan ju ha tro någonting.
Mm. Och när man spår framtiden så brukar man ju alltid titta på hur det är nu och så drar man ut i tangentens riktning. Så det är ju så vi gör. Och det blir nästan alltid fel.
Så det gör vi inte så, va?
Så det gör vi inte så. Men å andra sidan är det svårt att veta annars då vilka eventualiteter som kan ske. Men jag tror så här att i Sverige så tror jag, om vi börjar där, så tror jag att vi har fortsatta bekymmer som vi har idag kring gängkriminalitet, bristande integration, trångboddhet, utanförskap. Därför att det som vi ser idag, och det tror jag allt flera börjar förstå också, det är konsekvenser av en politik som fördes på 90-talet. Och kanske början på 2000-talet. Så att det är liksom, vi har en eftersläpning på 10, 15, 20 år. För det tar så lång tid för nya generationer att växa upp, för familj eller barn att misslyckas i skolan, och så konsekvenserna av det misslyckandet. Det är först nu vi ser det. Så det är ju politiken idag som vi kan Konsekvenserna av den kommer vi se om 10-15 år. Och då är jag tyvärr inte så jätteoptimistisk kring Sverige. Sverige kommer ju inte kollapsa, eller vi kommer inte drabbas av någon systemkollaps. Så. Men jag tror att vi kommer få ett lite mer slutet samhälle. Jag tror att vi övervakningsfrågorna som jag har varit väldigt engagerad i, som jag har gett upp i stort sett, därför att det går bara åt ett håll. Där tror jag vi kommer vara ännu mer övervakade än vad vi är idag.
Övervakade av staten då?
Ja, precis. Det där var ju frågor som diskuterades runt 2008 med FRA-lagen, och sen dog de lite grann. Och så blev det en liten skutt igen med Snowden 2013, och sen dog det igen. Så att det finns tyvärr inget folkligt tryck för att diskutera eller stoppa utvecklingen, utan det kommer fortsätta. Så att, ja, och i värsta fall är vi också då som en konsekvens lite mer polariserat samhälle. Att vi sluter oss lite mer i våra bubblor. Och då menar jag inte bara på nätet utan även rent fysiskt i våra... Det pratas ju lite grann om gated communities och att det kommer att växa fram. Det ser vi redan i nyproduktion i vissa delar av landet. Så att, tyvärr så tror jag att vi går lite åt den utvecklingen i Sverige.
Så ur en libertarian synpunkt så är det är inte så himla ljus spaning alltså?
Nej, det är det väl inte. Men samtidigt kan det hända saker som gör att man blir jätteöverraskad och sådär. Men det som gör att jag är rätt pessimistisk är att jag ser ingen riktig reformvilja hos något politiskt alternativ egentligen. Att man vill ta itu med alltså de jobbiga sakerna. Man behöver riva upp vissa saker med rötterna faktiskt. Inte bara justera och finjustera och döpa om det. Arbetsförmedlingen är en katastrof till exempel. Den skulle man behöva stänga och kanske bygga om på nytt. Integrationsprojekt, alltså hela integrationspolitiken har varit misslyckande i 25 år. Den fortsätter man med i alla fall. Och så vidare. Och Sverigedemokraterna har egentligen ingen politik som kan lösa det här heller. Så att de påpekar bara det uppenbara som allt fler ser. Så att av det skälet så är jag väl lite småpessimistisk. På europeisk nivå så är det väl svårt att säga något generellt. EU har ju, det var Göran Persson som sa det, att EU befinner sig alltid i någon sorts kris. Det är som ett permanent tillstånd av den här unionen. Jag tror inte att Brexit kommer att leda till en massa fler avhopp. Av flera skäl. Dels därför att man kommer inte att tillåta folkomröstningar. För nu ser man hur det kan gå, så att säga. Cameron ville ha en folkomröstning för att stärka sitt mandat. Och det gick inte så bra. Så jag tror inte vi kommer få se någon strid av avhopp från unionen. Däremot större splittring. Att den delas upp i mer kanske öst och väst eller nord och syd. I praktiken att det kommer att bli så. Vi har ju i praktiken redan ett lapptäcke av unionen. Vissa är med i euron, vissa är inte. Vissa undantag från Schengen, vissa har... i mer Schengen och så vidare. Och den utvecklingen, den splittringen tror jag kommer fortsätta. Så att EU kommer nog få svårare att hävda sig internationellt tror jag. Som en gemensam kraft. Så.
Då får vi ta USA också naturligtvis.
Ja, USA är svårare att spå tycker jag. Det är ju så konstant på något vis. Galenskapen och sådär. Och ändå lyckas de behålla sin status som världsmakt. Trump är borta naturligtvis. Han kommer säkert vara en så kallad one-term president, att han bara sitter i 4 år. Förmodligen, men man vet ju aldrig. Och framtida presidenten kommer behöva slåss mot väderkvarna precis som de tidigare. Så det är ju någon slags systemlåsning med kongressen och senaten och presidenten som gör att det är svårt att genomdriva saker i USA just nu och har varit så under lång tid. Jag kommer ihåg en undersökning från 2015 tror jag det var. De frågade amerikanska folket om de hade förtroende för kongressen. Och då svarade 8% ja på den frågan. Det hade ju kunnat vara en liten föraning om vart det barkade i det kommande presidentvalet också då.
Förhållandet USA och Kina då? Du som har Kina-connection.
Ja, det är ju intressant. Det beror ju lite grann på vem som kommer efter Trump och hur mycket han har hunnit ställa till med där så. Det kinesiska systemet är ju ännu mer obegripligt nästan. Det är väldigt svårt att få inblick i det eftersom det är så himla slutet. Och makten finns ju verkligen bakom slutna rum och ofta också hos dem som redan har avgått som presidenter. Det sägs ju att han som var president när Kina fick OS, Jiang Zemin, att han fortfarande är i bakgrunden som de farfar och styr i trådarna och sådär. Så att alltså USA och Kina är ju ömsesidigt beroende av varandra av ekonomiska skäl, så att jag tror inte på något krig eller någon större handelskonflikt om emellan, för det båda skulle förlora för mycket på det. Däremot är frågan vilken utveckling som Kina tar politiskt, den är ju lite intressant faktiskt.
Och nu i dagarna så går det nästan inte, om vi nu pratar om hela världen här, så kan vi ju inte lämna Nordkorea. Vad ska vi tro där?
Ja, du. Det är väl en av få saker som Trump har sagt som jag håller med om när han tweetade här för en tid sedan om att vi har pratat i 25 år och det har inte hjälpt. Så det är det slut liksom på diskussionen. Samtidigt som vi har parallellen till Kubakrisen då, i bakhuvudet så där man faktiskt lyckades undvika ett kärnvapenkrig genom att göra vissa eftergifter på båda sidor. Så att, det är så knepigt för det är så svårt att veta om den nordkoreanska regimen är rationell eller inte. Vissa bedömare menar ju det och jag är absolut ingen expert på Nordkorea så att det kanske är så att det finns en rationalitet bakom deras beteende. Och allt handlar då enligt de här bedömarna om att bevara regimen. Så. Det är allt det går ut på. Det spelar ingen roll om folket svälter eller hur det ser ut i övrigt. Men regimen måste bestå och då har de då uppenbarligen kommit till den slutsatsen att sättet att bevara regimen för framtiden är att skaffa kärnvapen. Och då är frågan om världen ska acceptera det. För att jag tror att det är det. De kommer inte ge sig på den punkten.
De har ju gått så långt så att det går ju liksom inte att backa, va?
Nej, och egentligen skulle man ha gjort ett militärt ingripande kanske man ska ha gjort det för 10 år sedan snarare. Nu är det ju förenat med enorma risker att gå in militärt.
Mm.
Så att i viss mån har ju Nordkorea vunnit då. Man har kommit så pass långt i sin utveckling av kärnvapen att risken för ett militärt ingripande är så stora så att det är nog ingen som skulle vilja göra det.
Alltså är frågan om resten av världen kan ha med dem att göra överhuvudtaget ur handelssynpunkt och så vidare. Går det att ha en så apart liten ö mitt i världen?
Jag tror att om Nordkorea hade suttit på enorma oljereserver så kanske vissa hade varit beredda att överse med deras brott mot mänskligheten och sådär. För det gör man ju med andra regimer, tänker jag. Nu är de ett ointressant land i den aspekten, så. Så att nej. Och samtidigt har man ju försökt isolation, man har försökt isolera Nordkorea, det gjorde man ju även med Kuba med sanktioner och sådär. Det får ju ingen förändring när det gäller regimen, den sitter ju kvar. Så att, jätteknepigt, jag tror att man kommer fortsätta som man har gjort, det vill säga med sanktioner och skarpa ord i FN och sådär. Men så länge Kina, som är ju en nyckelspelare här egentligen, så länge de fortsätter att handla med Nordkorea och förse dem med det som regimen behöver så kommer regimen bestå.
Du, nu har jag varit igenom en rad ämnen här och vi har nästan en timme. Har vi varit på Titanic, vi har varit i Jämtland, vi har varit i Kina. Vi har varit genom det politiska Sverige och vi har varit spaningar ut i världen. Vi har kollat spel. Det är en sak vi inte har pratat om och det är ditt filmintresse.
Jaha, ja.
Du är filmälskare. Så, senast sedda film?
Senast sedda film? Det var nog något på Netflix. Kan det vara? Jag, ärlighetens namn så ser jag mest serier för närvarande faktiskt. Netflix är ju bra när det inte finns något annat att se. Men utbudet av filmer är inte så bra i Sverige på Netflix, utan det är mest serier. Så det är en kriminalserie som heter Real Detective.
Mm.
Inte att blandas med True Detective, som är en dramaserie. Det här är en dramadokumentärserie som är fantastiskt bra.
Är det en genre som du gillar speciellt, just den här detective-delen? Eller?
Ja, jo, men det ska jag väl säga. Om den är välgjord. Det finns ju så hemskt många kriminalserier som inte är särskilt bra.
Mm.
Morden i Midsommar, alla CSI och sådär. Men den här är gjord med lite extra krydda.
Mm.
Så den är bra.
Vad säger du om svenska serien Bron som gick för...
Fantastiskt bra. Mm. Ja, en av få svenska serier som jag tycker är riktigt bra. Mm. Så jag längtar efter fortsättningen. Mm.
Favoritfilm, så där. Går det säga så här? Det här är filmen.
Ja, det gör det tycker jag.
Ja, okay.
Nyckeln till frihet då, eller Shawshank Redemption. Heat kommer in på en stark andra plats där också.
Där har vi dem. Ska vi ta en tredje plats också?
Ja, då kan Pianisten.
Pianisten? Okej. Okay. Så de har du i din samling då, kan jag gissa?
Ja, absolut.
Ja.
Jag är lite gammaldags och köper fortfarande film på skiva. Åtminstone filmer som jag tycker om och vill ha.
Och det är inte så att du idag då ska idka lite premiärgående och se på film i Tyresö?
Det kanske man borde, möjligen.
Det råkar vara så att idag är det på Bioforellen är det premiär på filmen Borg. Med Sverre Gudnason i huvudrollen.
Just det.
Mm. Ja. Så den tänker jag och min fru gå på.
Ja, men den verkar rätt spännande faktiskt. Han är ju otroligt porträttlik.
Hans Li Egnell, tack för att du fick komma.
Tack snälla.
Otroligt trevligt. Och för alla lyssnare, så vill man se mer, eller rättare sagt läsa mer av Hans Liegnell, så finns hans blogg fristad.eu där det är inlägg nästan varje dag, eller?
Ja, varannan ungefär.
Så där får man en varannan dags kommentar och bild av mest det politiska läget, kan vi säga, va?
Ja, dagspolitik.
Fristad.eu.